Gudrun, hur tänker Vladimir Putin?
Han vill återupprätta imperiet, det ryska. Han vill ha en erkänd intressesfär och det är Ryssland som ska bestämma vilka länder som ingår.
Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Melén. Idag med ett specialavsnitt där vi bara har en gäst, Gudrun Persson. Välkommen.
Tack så mycket.
En av Sveriges främsta Rysslandskännare, docent vid Stockholms universitet och verksam inom Försvarsmakten. Och så aktuell med en ny bok, Russian Military Thought, på svenska, ungefär militärt tänkande. Du började arbetet med boken 2021, alltså året innan den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina. Vad var tanken? Varför ville du skriva just om det här?
Jag har velat skriva boken under många år, men intresset har inte varit så stort för Ryssland. Men det som hände var att jag trodde någonstans att jag skulle hinna klart innan kriget bröt ut. Men det gjorde jag inte. Och det här är en bok som jag tycker behövde skriva. Så, som alla författare så vill man ju skriva den bok man själv vill läsa någonstans. Och det här är ett ämne som är i mångt och mycket okänt och underbeforskat i väst. Både akademiskt och även på den politiska nivån. Så det fanns en lucka här med kunskap som jag ville täcka.
Du säger att du ville skriva färdigt boken innan kriget bröt ut. Hade du på känn att det skulle bryta ut?
Det fanns mycket, särskilt 2021, som pekade i den riktningen. Alltså vi hade den här militära uppbyggnaden efter övningar. Man lämnade kvar utrustning. På sommaren kom en ny nationell säkerhetsstrategi. Putin lät publicera den här famösa essän där han ju säger att Ukraina har inget existensberättigande som stat. Och i den nationella säkerhetsstrategin var det ju flera saker som var slående. Alltså man hade tagit bort alla formuleringar om samarbete med USA, NATO, EU. Man betonade att det militära instrumentet blir allt viktigare i internationella relationer. Och det här är ju strategiska dokument som pekar ut den ryska riktningen, vart man är på väg. Så det fanns en hel del sånt som pekade på att det skulle bli allvar av det hela.
Men så skedde det. Det fullskaliga kriget kom. Hur påverkade det arbetet med ditt skrivande?
Ja, först blev jag väldigt orolig och tänkte nu måste jag skriva om, göra om dispositionen och så. Men jag hade jobbat mycket med den och kom fram till att dispositionen höll. Men det sporrade mig också för jag tyckte det underströk vikten av den här boken. Och det minns ju du också mycket väl att månaderna före invasionen var det ju väldigt mycket sånt här spegelseende. Att nej, Ryssland kommer inte att göra något för det är inte rationellt. Och det menar jag att man hade kunnat undvika. Varje gång Ryssland gör något sånt här så blir väst överraskat och det är mycket missförstånd. Och, för det här är en fråga som går direkt in i hjärtat på Ryssland som stat.
Du har varit med i den här podden Radiokorrespondenterna Ryssland från start. Och inför det här samtalet så lyssnade jag på avsnittet som sändes den 17 februari 2022. Alltså bara en vecka innan Ryssland anföll Ukraina med full kraft. Och då pratade vi om den här stora ryska truppansamlingen vid Ukrainas gräns. Men resonerade också om hur otypiskt det skulle vara för Vladimir Putin att ge sig in i ett storskaligt krig. Att snabba, effektiva specialoperationer med var hans stil. Var det i själva verket just en effektiv specialoperation som Putin planerade men som gick fel?
Ja, vi vet ju nu att det var säkerhetstjänsten FSB som hade gjort upp planen med stöd av de väpnade styrkorna. Så det var planerat som någon slags blixtkrig och då hade man ju med sig den illegala annekteringen av Krim som gick fort och också invasionen i Syrien. 2015 som gick fort. Så att i så mått då, så kanske Putin trodde att det här går bra, vi har liksom blivit yra av framgång. Ett citat av Stalin. Men vad FSB, säkerhetstjänsten, hade missat var man hade byggt upp mängder av nätverk i Ukraina med kollaboratörer. De nätverken kollapsade och de som var rekryterade släppte allt och anslöt sig till den ukrainska armén. Man trodde, någonstans hade man intalat Putin, att vi kommer att mötas av bröd och blommor och bröd och salt. Så blev inte alls fallet.
Men sen dess då, när det här blixtkriget inte blev ett blixtkrig utan nu pågår in på det fjärde året. Alltså, vad har det här kriget utvecklats till?
Den ukrainska historikern Sergej Plochy har sagt att det började som ett 1800-talskrig med 1900-talstaktik med 2000-talsvapen. Mm. Och sen har det då utvecklats till ett utnötningskrig där Ryssland hela tiden spelar på att man har tiden på sin sida. Putin brukar säga att vi har historien på vår sida och man försöker helt knäcka Ukraina som stat.
Det här med ett 1800-talskrig, vad menar man då? Vad ligger i det?
Det ligger i det här tron på det militära instrumentet som ett sätt att uppnå sina politiska mål. Och det är en sak som är väldigt tydlig, tycker jag, i min bok, att det är politiken som styr. Och det innebär att det militära instrumentet, det är bara ett av de medel staten har för att nå sina politiska mål. Det finns andra, ekonomiska, diplomatiska och så vidare. Men vi i väst, och det är en av mina poänger med boken också, att inte fastna i någon sån här determinism, att Ryssland är ödesbestämt att alltid upprepa sina misstag från förr och sådär, utan just att peka på, det är ju bra att veta hur den här relationen mellan politik och militärt och hur man tänker, hela ramverket, hur man ser på krig och konflikter.
Men vi ser ju just hos Putin den här nästan besattheten av Ukraina. Och bland annat, som du också skriver, så har han ju sagt saker som att Ryssland bara korrigerar historiska orättvisor när landet ockuperar delar av Ukraina. Och tanken är då från hans sida att eftersom det var en rysk kejsarinna som en gång i tiden grundade ukrainska städer som Mariupol, Dnipro eller Cherson, så är det rysk egendom fortfarande. Alltså, vad säger det här resonemanget om ryskt militärt tänkande?
Ja, där kan man ju, vad jag gör i min bok är att jag försöker undersöka vad det är som påverkar. Är det primärt hårda faktorer, det vill säga geografi, teknologi, olika vapensystem, eller är det mjuka faktorer, ideologi, historiesyn, utrikes-inrikespolitik? Och även om kärnvapnen naturligtvis hade en väldig påverkan på det sovjetiska militära tänkandet, så det jag kommer fram till över tid, så tenderar de här mjuka faktorerna att vara viktigare, det vill säga rysk politik, historiesyn, säger mer om den ryska strategin än någonting annat. Och Putin citerar ju ofta Katarina den stora och för den delen Peter den store och Alexander den tredje, så han vill på något sätt skriva in sig i den ryska historien som en av de här mer hårdföra ryska tsarerna och ledarna.
Hur ser det ut med det militära tänkandet i leden runt Putin? Lyssnar han till andra? Eller, och i så fall, vilka lyssnar han till?
Ja, det är en väldigt bra och svår fråga att svara på. Vad jag kan säga är att det ryska beslutsfattandet just nu, det fattas, och särskilt när det gäller kriget, i en mycket trång krets. Alltså, det är få personer, och det finns en, i så mått finns det en parallell till invasionen av Afghanistan 1979. Då fattades beslutet i en mycket liten krets.
I boken så refererar du till en lång rad militära tänkare och strateger, både nutida och historiska. Bland annat 1800-talsgeneralen Mikhail Dragomirov, som en gång i tiden sa att om du inte vet varför du strider så kommer du inte segra. En bild som har trätt fram genom vittnesmål från bland annat ryska desertörer är att många av de ryska soldaterna vid fronten faktiskt inte har en aning om vad de gör där. Alltså, hur tror du att det här kriget kommer beskrivas i framtida historieböcker, vad det faktiskt handlar om?
Ja, det är väl lite tidigt att säga faktiskt, för att det beror på hur det går, men att det är ett revanschistiskt Ryssland som försöker utplåna Ukraina som stat. Så mycket är klart. Och jag tänker också egentligen där innan stora invasionen ägde rum. Och de här diskussionerna som var då att de kommer inte att göra det och det är inte tillräckligt med folk och sådär, eller soldater. Att det var som om ingen tänkte på Tjechov. Mm. Som ju sa att...
Anton Tjechov, den ryske författaren och pjäsförfattaren.
Ja, men precis. Som Lara sagt då, att om det hänger ett gevär i den första akten så måste det skjutas innan pjäsen är slut. Men hur det här kommer att beskrivas i framtida historieböcker, det beror ju i mångt och mycket på hur det här avlöper.
Men ryssarna själva då? I vilken utsträckning förstår de varför det här pågår?
Ja, vad man kan se så är det väl, alltså i de stora städerna och så, man bryr sig inte så mycket. Och Ryssland har ju lyckats rekrytera folk från fattigare regioner och med hjälp av stora ekonomiska ersättningar. Snarare än det här patriotiska och slåss och dö för fosterlandet. Och det har Putin sagt sedan 2014, att det är vackert att dö för sitt fosterland. Men det är inte det som är incitamentet, så vitt man kan se, för soldaterna.
Ett ganska vanligt svar när man pratar med vanliga ryssar, det är att det här kriget startade för att NATO eller väst hotade Ryssland. Och den där bilden av NATO och väst som det stora hotet har ju hängt med länge innan Vladimir Putin kom till makten. Och NATOs utvidgning har till och med beskrivits som ett hot mot den ryska civilisationen. Alltså, vad grundar sig den där beskrivningen i med NATO som det största hotet?
Det är också en av de här konstanterna, om vi då går tillbaka också. Jag tycker det är viktigt att få med det här tsarryska arvet in i militärtänkandet. Och då är det liksom hotet kommer från väst. Och Ryssland har inga naturliga gränser riktigt som skyddar. Och det är då det här tänkandet kommer, att vi måste slåss på någon annans territorium och hålla fienden borta. Men en annan slutsats som jag kom fram till i boken var ju också att vi tenderar då i väst att överskatta på något sätt vår egen förmåga att påverka det ryska agerandet. Men det är ju så att krig börjar inte på slagfältet. Krig börjar bakom ett skrivbord för att någon har tänkt och för att någon vill det. Mm. Och det är väldigt viktigt att ha med sig att vi på något sätt hade kunnat förhindra, att väst hade kunnat förhindra kriget. Jag menar, drivkrafterna finns i Ryssland. Man säger det här att man är hotad, men den ryska hotbilden, den baseras i hög grad på inre faktorer och hur man har en föreställning om det framtida kriget och gör prognoser. Det är det som är det viktiga, inte nödvändigtvis alltid vad vi gör och inte gör.
Så hur bör västvärlden agera då mot ett Ryssland som ser väst som det stora hotet och fienden?
Ja, det tycker jag är väldigt viktigt, en viktig fråga, och det är viktigt att vi börjar fundera på redan nu vad vi ska ha för relationer med detta Ryssland. För det här som vi använde oss av tidigare, då de här 30 åren efter Sovjetunionens fall, och vi skulle samarbeta, vi gav ekonomiskt stöd, och bara man handlar med Ryssland ekonomiskt så kommer Ryssland på något sätt att omformas till en demokratisk stat. Det vet vi nu att det fungerade inte.
Det sägs ju ofta att Vladimir Putin, han föraktar svaghet, det enda han respekterar är styrka. Stämmer det där, och bör väst agera utifrån det?
Det stämmer. Jag menar, nu är det ju, hävdar ju Putin den starkes rätt. Gör ni inte som vi vill så bombar vi ihjäl er. Det är ju det han talar om här med detta hemska krig. Och det är ju en lärdom som väst kan ta till sig. Och koncentrera sig på att bygga upp våra egna samhällen med en motståndskraft mot ett Ryssland. Och jag har en rysk historiker som sa till mig för många år sedan, Gudrun, vi kommer inte att komma någon vart i det här landet om vi inte gör upp med vår historia på djupet och på bredden. Ryssland måste eller bör komma fram till något sånt för att det ska kunna bli en annan, mer förtroendefull relation. Och jag tänker också att det finns en tendens återigen i väst så där att ja, men bara Putin försvinner. Bara den och den försvinner. Bara ledaren i Kreml byter efternamn. Då blir det bra igen. Och det tycker jag att det där får man fundera på. För det har ju visat sig hittills att det inte riktigt har fungerat. Men återigen, ingen determinism. Vi är där vi är och det ryska militära tänkandet präglas av politiska val som den ryska ledningen har gjort. Där de kunde ha gått en annan väg men inte gjorde det. Och då kan man ju tillägga också att det finns en annan skola i Ryssland som när det gäller vad det är som gör Ryssland stort och starkt och strategiskt som säger att vi ska inte hålla på med buffertstater. Det kostar pengar, vi får bara massa fiender utan vi ska satsa på vårt eget land och vår egen befolkning. Och när det gäller internationella relationer enligt den skolan då ska vi vara starka vid förhandlingsbordet. Men idag kan en sån, de som tycker så kan inte säga det eller skriva det. För det har blivit ganska farligt och nu är det här imperiala stormakten, vikten av att föra kriget så långt borta från kärnlandet, det vill säga Moskva och Sankt Petersburg, som det bara går.
På 90-talet så talades det ju en del om att det här med att göra upp med historien, men det gjordes aldrig i grunden. Vad är det för historia och på vilket sätt ska man göra upp med den för att kunna gå vidare i Ryssland?
Ja, en sån här återkommande sak som också upprepas väldigt nu av Putin och den politiska ledningen är att Ryssland har aldrig förlorat ett krig. Ryssland har förlorat många krig. Och det vet de här militärtänkarna som jag skriver om och de säger det också. Det är ju en sak att börja göra upp med och inte ha den här historien som chokladask och plocka de delar man gillar utan göra upp med det.
Rysslands krig har ju framförallt lett till förödande konsekvenser för Ukraina. Men det har ju också stöpt om det ryska samhället med en helt ny nivå av förtryck mot varje form av oliktänkande. Och så har vi också sett de här försöken till att skapa någon slags nygammal rysk idé om nationen. Och du nämner i boken den slogan som myntades under tsar Nikolaj den förstes tid på 1800-talet. Autokrati, ortodoxi, nationalitet. Är det en variant av det där som Vladimir Putin eftersträvar?
Ja, jag tror att man kan säga det faktiskt. Även om man som historiker är lite obenägen att dra allt för långa slutsatser. Men idag handlar det om den starka staten, starka väpnade styrkor och en stark rysk-ortodox kyrka som också har en roll i detta ideologiskapande. Och i den nationella säkerhetsstrategin från 21 så har man ett långt avsnitt om, nyinsatt avsnitt om ryska andliga och moraliska värderingar, traditionella, och vad det är för någonting. Och det följdes sen upp i december 22 av ett dekret om man specificerar vilka de här traditionella ryska andliga och moraliska värderingarna är. Så att det är ett försök att återskapa en ideologi trots att det i konstitutionen står klart och tydligt att Ryssland är ett sekulärt land och inget trosamfund får råda över något annat.
Men köper dagens moderna ryska medborgare den där återgången, ideologiska återgången till historien?
Jag tror i delar om vi tar reaktionen på annekteringen av Krim och sen den fortsatta operationerna i Donbass 2014. Det var väldigt populärt. Det är så här, vi har rest oss från knästående, vi är en stormakt igen. Och nu återtar vi och rättar till de här historiska orättvisorna också inom grupperingar som var starkt kritiska till Putin. Så var det här väldigt populärt. Och om vi ser över tid så länge Vladimir Putin har suttit vid makten i opinionsundersökningar så är hans utrikes- och säkerhetspolitik, det har fått konsekvent över åren väldigt höga siffror. Så att det finns en resonansbotten i det ryska samhället. Men då är det också viktigt att säga att de som inte håller med, de kan inte säga något idag. Precis som du sa tidigare med den repressionen som man har infört under kriget. Censuren är tillbaka, deportationer är tillbaka, angiverisystemet är tillbaka.
Och det finns ju ändå många ryssar som drömmer om ett Ryssland där det här djupt rotade militaristiska tänkandet inte ska vara det som präglar landet. Alltså ett Ryssland som inte bygger på att omvärlden ska känna rädsla inför den ryska staten. Finns det en sån framtid? Ser du den?
Det kan jag mycket väl göra om vi tänker på lång sikt åtminstone. Och det var ju som jag sa att den här skolan om vad det är som gör Ryssland stort och mäktigt, det vill säga det egna landet, den egna befolkningen, vård, skola, omsorg och att man ska vara stark vid förhandlingsbordet. Så vi får inte glömma bort att det finns också. Men att tro att Ryssland mirakulöst när kriget är slut ska på något sätt omvandlas till en demokratisk stat, det tror jag är ett felslut. Där har väst en läxa att göra och bör börja fundera redan nu på hur man ska hantera relationerna med ett framtida Ryssland.
Är Vladimir Putin förmögen att avsluta det här kriget?
Det tror jag inte. Med mindre än att Ryssland vinner.
Och det betyder att det kommer pågå väldigt länge till?
Så länge väst stödjer Ukraina och att ingen förhandlingslösning kan nås. Och där tänker jag också under året vi har sett de här försöken till en förhandlingslösning. Men när det gäller internationella avtal på den här nivån, då är det tre saker som krävs. 1. Politisk vilja. 2. Att de som berörs sitter vid förhandlingsbordet. Och 3. Kontrollmekanismer. Och det är ingenting vi har sett hittills i år i alla fall. Och när det gäller Putin och Putins syn på kriget, han beskriver det som ett reningsbad för den ryska civilisationen. Det är ett existentiellt krig för Ryssland. Och det säger mig att han inte kommer att avsluta det här. Antingen förrän han tvingas till det av olika skäl eller att Ryssland vinner.
Vi brukar avsluta den här podden med en lite kremlologi, en spaning i tiden. Men idag när vi ägnat oss åt en bok så tänkte jag att vi ska avsluta med just ett boktips. Och varje kapitel i din bok, Gudrun Persson, inleds med ett citat ur den ryska litteraturen. Lev Tolstoj, Alexander Blok, Anna Akhmatova, Bulat Agutrava och Svetlana Alexievich, den belarusiska Nobelpristagaren. Hon får inleda bokens sista kapitel med följande citat. Kriget slutade, nu skulle vi leva. Vi skulle älska, men vi hade glömt allt det där. Vi visste inte längre hur vi skulle göra. Alltså, vad betyder den ryskspråkiga litteraturen för dig?
Den betyder mycket och nu har du också kommit mycket ukrainskspråk som också betyder väldigt mycket. Och jag tänker så här att jag kommer att fortsätta att läsa ryskspråkig litteratur på ett nytt sätt och man kan få nya insikter. Och när det gäller Alexievich så hade jag förmånen att träffa henne tidigare i år. Och då sa hon en sak som jag tog till mig. Och hon sa så här att vi ska i alla fall fortsätta att tro på framtiden. Ondskan besegrar inte tiden. Och det tycker jag är viktigt att ha med sig.
Och om du skulle ge ett boktips till den som bättre vill förstå dagens Ryssland, vilket skulle det vara?
Du menar förutom min bok?
Förutom din bok såklart.
Läst Tjechovs noveller.
Varför då?
Därför att han skriver om människorna och förhållanden som i mångt och mycket fortfarande är aktuella.
Och det fick bli det sista för idag. Tack så mycket Gudrun Persson. Och nästa vecka så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Producent idag Åsa Velander och jag heter Johanna Milén.